Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We are live.
And finally back again.
Ja, men fan, det var helt omöjligt. Vi försökte fan spela in i Dubai. Men du vet, när man landar i Dubai så får man ju, alltså när man landar generellt när man är ute och reser, så får man ju ett sånt här sms från din telefonoperatör. Så fick jag ett från Telenor som jag har. Bara välkommen till UAE så här, och så de här priserna. Och då snackar vi om att det kostar liksom 50 kronor per megabyte.
Vilket är helt orimligt.
Nej, men alltså vi pratar om megabyte, inte megabit. Alltså det var så här, så du vet, jag liksom sprang ju snabbare än någonsin in i inställningarna och bara roaming av. Stängde av roamingen fortare än kvickt liksom, och sen så hittade jag inte något wifi som höll för att kunna spela in. Så att det blev ingen podd från Dubai.
Micken var med, men du hade en massa förut i Dubai också. Du får berätta lite.
Det var min första gång där. Jag vet, du var där på din födelsedag i december.
Mm.
Och jag var ju där nu under sommarmånaderna, vilket är, om man frågar folk som bor där, den sämsta tiden att vara där, för att det är så jävla varmt.
This is too goddamn much. It should not be so damn hot that I'm up here having dreams about me being on fire.
Jag såg några uppdateringar på din story, så att det var helt orimligt varmt.
Ja, men du vet, alltså, man tror att man är förberedd. Man tänker att man är förberedd. Och de säger att det är varmt. Och men man har ju upplevt värme. Alltså, förstår man det? Mm. Så landar vi ju på kvällen ganska sent. Och när man kliver ut så känns det, du vet, som att man är i ett sånt här torkskåp. Alltså bara så här, det är bara blåser varmt. Tänkte jag, men det är bara här, för det var alla taxibilarna. Och det var typ under någon bro och någon viadukt. Så det kändes som att man var i ett parkeringshus. Så det kändes instängt som fan. Tänkte, men det kommer att bli bättre när vi kommer ut där ute liksom, i friska luften.
Ja, precis. Fast,
fanns ingen frisk luft.
Fanns inte, nej. Åh, herregud.
39 grader liksom, 01 på natten.
Aj, det är varmt. Det vet, är varmt.
Man kan ju liksom lågtempa en lax i 45 grader liksom. Alltså det var så här. Man blev ju tillagad. Så att, nej, men det var en annan upplevelse. Men däremot, alltså jag älskar ju värme. Alltså jag tycker
man ska inte klaga.
Nice. Nej, alltså jag tyckte bara det var nice. För det handlar ju någonstans bara om inställning. Och när man inser typ så här, okej, men det är ju så här varmt det kommer att vara. Och så tyckte jag det var lite skönt. Alltså det är så här, jo, vad är det värsta som kan hända? Att jag blir varm? Alltså, eller vadå? det hela världen. Så jag gick ju bara njöt medan teamet sprang och gjorde intervaller mellan AC-ställen liksom.
Men du, vad gjorde ni där?
Jo, nej, men det var så här, vi åkte ner, vi hade ett supertajt schema. Kom ner på tisdag kväll sent, upp onsdag morgon tidigt. Hade bokat då att vi skulle åka iväg och åka världens längsta zipline. Och det här är ju för den här tv-inspelningen tillsammans med Hyper då. Och så det var ju ett produktionsbolag med från Sverige, så de jag jobbat med tidigare, och så jag och en kvinna som ska utsättas för de här olika sakerna. Så vi skulle åka iväg där och skulle göra den här ziplinen. Men när vi kommer ner på morgonen för att åka den här vad de sa då, 1 timme och 45 minuterna för att åka zipline, så stod det liksom en chaufför där och jag var så här, du vet, vi, alltså, vi var ju 6 personer och produktionsbolaget hade ju, alltså, de hade kanske 6 väskor med kameror och grejer. Alltså, så stod en liksom, en chaufför som hette Nur med 2 O.
Ditt namn, vad heter du?
Heter jag El Nur.
Okej, okay, det var, hur stavar du det?
E-L-N-O-U-R.
Norr. Svingo gubbe från Pakistan. Och jag försökte prata med honom bara, where is the other car? Han bara, yes, yes, yes. Jag bara, no. Yes. Where is the cars? The other car? Yes, yes, car, yes. Alltså, det fanns ingen andra bil. Så vi fick ju snällt trycka in oss mer eller mindre i en vanlig personbil med ett extra säte där bak, fast med alla väskorna. Och det är ju inte läge att gnälla heller liksom, du vet, man ska försöka hålla god min, folk man inte känner, heter det. Men å andra sidan så ska man ju också leverera framför kameran. Men vi hoppade in i bilen, jag fick ju då, drog ju den här nitlåten, sitta i mittensätet på ett knä på det här bältesspännet mitt i det värsta AC-draget. För måste jag ha AC på absolut max.
Funkade AC?
Ja, AC funkar. Men det blev ju typ snabbt 16 grader i bilen. Och jag hade ju tagit på mig, jag var ju så lättklädd att folk trodde kanske att jag skulle in i Playboy eller något. För att det var ju så varmt ju, så jag hade ju inte så mycket kläder på mig. Och den värmen omvandlades ju väldigt snabbt till iskyla och det var tvungen att vara på max. Och jag satt ju mitt i mitten liksom. Jag hade ju absolut sämst plats. Och då får du allt. Exakt. Och de som satt bakom mig ville ju ha, går det att liksom höja fläkten? Jag bara, nej, det går inte. Det är så här. Den är på max. Tänkte jag bara, ja, håll ut.
I'm freezing my nuts off.
Damn, the cold is making everybody crankier.
Och när vi hade åkt 1 timme och 10 minuter, då stannade vi för att käka lunch. Och jag frågade han liksom, hur långt är det kvar? Han var yes. Sa ingenting.
Fick inga svar.
Nej, tänkte jag, ja, men det kan ju max vara en halvtimme kvar. Så åker vi en halvtimme och du vet, jag bara sitter och kämpar med mig själv. Bara, håll ut. Du vet, det var som att springa ett maraton.
Du satt i mitten efter lunchen också.
Efter lunchen också.
Käkade, var det för att du var minst?
Nej, jag vet inte. Jag var så rädd för att säga vad jag tyckte och tänkte. Så jag bara, ja, men det går bra. Inga problem. Det går jättebra. Jag sitter jätteskönt. Och liksom stannade på Burger King, för det var det enda som fanns. Och jag älskar ju inte Burger King eller snabbmat generellt. Så jag tog liksom en sallad därifrån. Tryckte i mig den, hoppade in i bilen igen och tänkte bara, det kan max vara en halvtimme. Jag åkte en halvtimme och då började det liksom, du vet, jag hade kramp i benen, i röven, jag kunde inte, satt ju som en fråga, jag bara, alltså hur långt är det kvar? Och då tog de upp GPSen och då har vi åkt i 2 timmar och det skulle ta 1,5. Då åkte 2 timmar och då är det över en timme kvar.
Skämtar du? Åh, vilken jävla bilresa du åkte på. Alltså, dagen efter du kom ner också.
Dagen efter att vi kom ner också, och att min mobil hade uppdaterat sig själv under natten av någon anledning, du vet, uppdaterat någon ny mjukvara. Så när jag vaknade på morgonen då, så gick inte mobilen igång, den bara fastnade på äpplet liksom.
Mm-hmm.
Så jag kom inte in i telefonen, så jag hade ingen telefon med mig heller. Jag kunde inte lyssna på något, jag kunde inte zona ut. Det var en helvetesresa. Och så gjorde vi den här ziplinen, det var inga konstigheter, det var högt uppe på ett berg över till ett annat berg, 3 kilometer, 160 kilometer i timmen. Man åkte fram länge som Superman liksom, det var lite coolt så, det var ball. Det enda jag tänkte på hela tiden är bara, det är 3 timmar hem i samma jävla bil.
Men var det värt det i frågan?
Nej, aldrig i livet. Nej. Alltså. Jag skulle aldrig göra om det alltså.
Är det sant? Hur lång var den här ziplinen, sa du?
3 kilometer.
3 kilometer i 160 kilometer i timmen. Det är rätt gött, tycker jag. Så det var lite jävligt nice.
Det var lite ball. Men det var ju inte så att du fick någon annan linkick. Eller,
nej, okay.
Det var ju inte läskigt. Utan det var bara så här. Det var lite nice.
Men det känns som att du inte är så rädd för så mycket längre.
Nej, jag är, det ska vara helt ärlig. Men okej, okay, vi pratade om det roliga då. Så gjorde vi den här och sen så skulle vi hoppa fallskärm dagen efter. Mm. Och när vi sitter i den här fantastiska bilresan, då får produktionsledaren då ett meddelande från dem vi ska hoppa med dagen efter. Bara, de har ställt in fallskärmshoppet och då höll jag på att tappa det. Alltså. För det var ju, alltså jag tänkte ju bara så här, skitsamma den här dagen, klarar jag bara den här dagen så kommer det bli kul imorgon. Klarar jag bara den här dagen, jag satte bara sånt mantra till mig själv när jag satt och frös där i mitten och på någons knä liksom. Mm. Och jag bara tänkte, nej, nu blev det inställt. Ja, då var det någonting med vädret de menade på liksom. Och jag är helt säker på att det var någon shake som liksom gick in och bara abonnerade hela eftermiddagen så att det inte blev av liksom. Så skitsamma, vi fick börja dra i, okej, vad har vi för options? Kan vi göra det på fredagen istället? Trots att vårt, för vi hade bokat ett jättetidigt flyg fredag morgon så vi kunde ju inte hoppa på fredagen. Men de gav oss en tid på fredagen, vi fick ringa hem, vi fick boka om allas flyg. Alla fick ringa hem till sina familjer och du vet, logistik. Så lång historia kort, det blev i alla fall att vi fick hoppa på fredagen och åka hem på lördagen. Vilket gjorde att hela torsdagen blev vi fri. Och det var ju nice. Så då kontaktade jag ju lite Adidas folk som jag vet håller till i Dubai. Fermin, du vet.
Fermin Ferreira.
Fermin Ferreira, precis. Argentinare som också är sponsrad av Adidas och bosatt i Dubai sedan några år tillbaka. Och jag har tränat med honom när jag var ännu mer nybörjare än vad jag är nu. När han var i Göteborg hade clinics. Så vi har varandra på Instagram. Jag skrev till honom och så styrde han upp lite spel och visade mig runt i Dubai och jag hade en fantastisk dag. Och sen så blev det då fredag och det är dags för fallskärm. Och det här har jag ju sett fram emot för jag har aldrig hoppat innan.
Nej.
Magiskt, vi får en tidig slottid för att man vill gärna hoppa så tidigt som möjligt för att du vet, redan 6 på morgonen är det ju 38-39 grader. Så man vill ju helst inte hoppa efter 10 så går det ju liksom upp mot en 45 och framåt liksom. Så vi fick en hopptid vid 9 och vi kommer dit och får all liksom förberedelse, vi spelar in allt vi ska innan och får igenom säkerhetsgenomgången, chartrar ett eget plan med 2 rutinerade hoppare liksom sådär och en filmare som hoppar med oss också och filmar allting utifrån liksom. Svincoolt. Och jag tänker precis som du bara, nu jävlar, nu kommer det kicka in, för jag vill ju ha den här adrenalinkicken, det är det jag är sugen, det är det jag är ute efter. Så bara känner jag liksom så här, du vet, när man kommer dit så känns det så här, alltså det känns som ett sånt jävla rullband på något sätt, bara det är sånt maskineri, det är så många som är här varje dag och hoppar, det känns som att, ja men det är som att åka berg- och dalbana. Alltså varför skulle det här vara läskigt för mig än för någon annan typ, alltså så att jag vet inte, jag känner mig bara så här lugn. Man sitter ju ändå fast hos någon annan så allting känns bara kul typ. Jag är inte speciellt nervös. Jag tänker inte att något illa ska kunna hända. Och jag åker där på propellerplanet. Jag har åkt på propellerplanet innan. De låter mycket, kommer upp. De öppnar dörrarna. Det ser bara ball ut. Och så precis innan vi ska hoppa ut, då har ju hon framför mig precis hoppat ut och det ser skitcoolt ut. Då tar jag upp min pulsklocka och visar för Brad, min instruktör. Då har jag 70 i puls och han bara börjar asgarva. För han har ju typ så här 126.
Men det är alltså, helt galet att du kan vara så lugn och tycka att det är liksom,
ja, men jag vet, alltså
en vanlig
what
grej.
What are you crazy?
Men det kändes bara så här, jag tror att hade jag hoppat själv så hade jag säkert haft 260 i puls, för då har man ju varit livrädd för att man kommer fucka upp, vilket man alltid gör.
Men, du känner dig trygg med honom?
Ja, men det var lite så här, jag är ju liksom i hans händer, jag kan inte göra så mycket mer än att lyssna på hans kommando typ, så att jag ställde mig där på kanten och vi räknade ner och sen hoppade vi ut och det var ball liksom. Men det var inte så att jag hade hoppats att det skulle vara liksom äckligare eller läskigare eller sådär, men jag tror att nästa vecka när vi ska hoppa bungee jump i Sydafrika i Kapstaden, så kommer jag nog få äta upp allt det här, tror jag.
Bungee jump är faktiskt läskigare än
måste
fall, tyckte jag också.
För man gör det själv,
ja, men
också.
Det. Ja,
men du har gjort det.
Jag minns ju själv. Precis, jag hoppade fallskärm i USA, Miami med Joel.
Nice.
Jag tyckte det var skitläskigt, för jag blev ju nervös bara redan då när man ska skriva på ett papper liksom.
Ja, men exakt.
Man får ta ett eget ansvar.
Det är den man vill ha, den känslan.
det var den jag hade när jag hoppade fallskärm.
Att, fan vad gött.
Att man är beredd på att dö om någonting går fel. Liksom, att det är ett eget ansvar. Bla bla bla. Hittan och hittan. Jag och Joel var ju för sig ganska bakfulla också. Men jag var fan. Jag tyckte det var läskigt. För att, som du nämnde innan. Man är ett litet propellerplan. Det var lite turbulens. Liksom, och Joel hoppade före mig. Och när han hoppade. Han bara försvann ju. Alltså, du vet, han hängde
fort,
ju.
Alltså.
Det går fort. Och då tänkte jag bara. Oh my god. Och sen så när man själv sitter. Alltså häng. Exakt, man är näst på tur, man hänger ut för att han som man hoppar med sitter ju bakom en vid kanten. Och så hänger man själv ut och så bara kollar man ner, man bara oh my god. Ja, man har ju sett att det kan ju gå snett, då är det ju kört.
Jo, men såklart kan det liksom. Men det var rätt ball när han väl hade fällt ut fallskärmen och då fick jag ju styra själv, lära mig hur man svänger och sånt. Det var ju nice ju.
Det är nice, det är nice. Men det, just de här 60 sekunderna när man faller bara fritt, det är en jävla kick tycker jag.
Ja, ja fan alltså. Ja. Men det kommer nog på bungee jumpen tror jag.
Och bungee jump hoppade jag när jag var på Nya Zeeland.
Coolt.
Och det var fett. För på den tiden, detta var kanske 2013. Mm. Det var ju en av de högsta bungee jumpsen i världen. Och jag minns då var jag fan jävligt rädd. För att,
men det är högt,
jag vet inte vad. Ja, för då skulle man själv ta beslutet när man hoppar.
Precis. Och det är liksom det är vind och det är lite svindel där uppe och man sitter fast med något band. Det kan jag verkligen känna att det kommer vara äckligt som fan.
Ja, liksom så här, jag kände efter liksom om allting satt på bra flera gånger om. Jag bara, är ni säkra på att jag sitter nu? De bara, ja. Och de var ju ganska så här
nonchalanta, ja.
Men exakt, ganska lugna. Men jag... Yes,
double
no
check
worries.
The security.
Double check, safety first. Double check.
No problems, just jump. Enjoy, have fun. Man bara, och så, du vet, det slog mig bara att man gör detta frivilligt egentligen. Man är så jävla dum i huvudet. Men det är liksom, det är bucket list. Man måste göra
det. Men
det
är så man känner sig levande ju.
Ja, precis. Ja, då känner man verkligen att man lever. Så att, det är en skön känsla efteråt.
Ja,
skönare känsla efteråt än just under hoppet, måste jag säga. Men kicken, det är jävligt nice att leva på kicken faktiskt.
Ja, nej, men jag, jakten på kicken fortsätter, men jag tror att den kommer komma i Sydafrika.
Jag håller tummarna för det. Hoppas det blir riktigt jävla skraj. För det,
jag hoppas också det.
Det tycker jag du ska fan få känna på. Du kan inte ha 70 puls när du ska hoppa fallskärm. Det är helt galet.
Jag har det faktiskt på video. Så det kommer på YouTube. Både hoppet och paddeln i Dubai kommer på min YouTube. Så jag bara hålla koll.
Mega.
Men du, nu lämnar vi Dubai.
Nu lämnar vi Dubai och så hoppar vi in i podden. Nu kör vi, gott folk.
Vamo. All right, var börjar vi då? Det finns ju jävla mycket att prata om.
Det finns jävligt mycket att prata om, men jag tycker väl att vi kan börja snacka om...
Ska vi inte bara adressera snabbt förra SPT:n innan den är, för den börjar redan bli lite utdaterad, men du gör ju ändå, du spelar ju med Fuster för första gången.
Ja, det var väl kanske ett litet test. Tanken var att jag och Foster skulle köra lite ihop, både på VPT och Premier Paddle och alla tävlingar ihop egentligen, mer eller mindre. Men vi hade ju aldrig spelat tidigare, så att det var skönt att få ett litet test på hemmaplan faktiskt. Och jag var tillbaka från min skada, min första tävling efter skadan. Så att det
var kul att se dig igen i SPT.
Kul. Ja, det var jävligt kul att spela igen, måste jag säga. Och man får ju den här lilla kicken när det är tävling. Så att, det var gött att få den också. Så att, det var jävligt nice. Trots att finalen inte riktigt blev som vi önskade.
Nej. Ja, det var ju en tuff final. Det kändes... jag vet inte. Kan du inte bara berätta lite vad som hände där?
Alltså, kollar man på siffrorna så fick vi ju Stordäng. Och Stordäng fick vi ju. Alltså, herregud, 6-0-6-2. Det var gemjakt för oss. Men kollar man... De tre första servegamen vi hade, jag och Foster, så hade vi 40-30 i två av dem. Och sen så resulterade det i att vi tappade alla tre servegame, alla våra tre första servegame i golden point.
Just det.
Sen så tycker jag liksom...
Då blir det stora siffror.
Fine om du blir breakad om det är tre golden point. Men eftersom det är två av de gamen vi har 40-30 så ska vi ju ta dem.
Såklart.
Men hade vi legat under 15-40 och sen kommer vi upp till golden och ändå tappar gamet, då är det fine. Men vi hade 40-32 av dem. Så det hade lika väl kunnat stå 3 lika efter en halvtimme, men nu stod det 6-0 i röven.
Jo, men precis. Det är alltid tungt ju. Men å andra sidan det är, så kommer det är nästan lite lättare att släppa ett set när det blir 6-0 och sen så bara börja om matchen i andra set ju.
Mm, det var lite så jag tänkte och kände, för att jag tyckte ändå jag hade bra feeling på banan, jag tyckte ändå jag spelade bra. Men Cayetano och Solana, de missade inte en boll ju.
De spelade ju... att de försvarar sig, alltså, jag tror aldrig jag har sett Kaje spela så bra som han har gjort sista perioden här nu, tycker jag, det jag har sett. Och sen Solano är ju en helt annan klass liksom.
Mm. De spelade väldigt bra försvarsspel och sen så gick de från försvar till attack extremt bra. Ja. De gick fram på rätt bollar, de kunde gå från försvar till attack och de hade tålamod, och när de väl hade läget så gick de för de dödande slagen. Så jag tror den stora skillnaden var egentligen att de försvarade mer eller mindre lika bra som oss, men de hade det här slaget som tar dem från försvar till attack bättre än vad vi hade, vilket innebar att även om de tappade nätet så kunde de vinna tillbaka nätet, medan när vi väl tappade nätet så hade vi svårt att vinna tillbaka nätet.
Just det.
Och det skapade en stress i spelet. Och det var den vi fick handskas med egentligen från första början till slutet av matchen. Och som du nämnde innan, ibland så när man får ett sånt sätt i röven så kan det ju vara så att okej, nu är det över, nu börjar matchen igen. För vi hade ändå bra känsla eftersom det var långa dueller från första bollen. Det var tajta game hela vägen. Men andra set började precis som första set. Någon golden point hitan och ditan som alltid föll på deras sida. De fortsatte i samma feeling. Solano, så fort han fick bollen framför sig så gjorde han skada, vilket var enormt tufft för oss. För han gjorde banan stor och han straffade oss så fort han kunde. Och när vi väl ändå kunde sätta press mot Solano så gjorde han någonting bra med bollen och för över liksom problemet till oss.
Ja, så att, precis. Det var imponerande att se honom spela.
Ja, faktiskt. Det är bara hatten av både Dikaye och Solano i detta fallet för att de spelar en felfri final.
Ja, men verkligen. Dikaye är väldigt, väldigt bra på att spela med bättre spelare.
Mm. Han är grymt bra där.
Han är grymt bra på att spela med bättre spelare. Och sen, sen är han väl något sämre om att spela med sämre spelare. Alltså, förstår du vad jag menar? Men han är exceptionellt duktig på att höja sig tillsammans med någon som är snäppet vassare eller liksom har den rutinen som han själv kanske inte har hela vägen.
Och det är ju, jag tror att han växer väldigt mycket för att han spelar mer inspirerat de gångerna han spelar med bättre spelare.
Han har det i sig,
liksom. Då spelar han verkligen med mycket inspiration, och när det liksom är bra så blir det ju riktigt jävla bra.
Ja.
De liksom, nej, vad kan man säga? De spelade felfritt, taktiskt rätt och de straffade oss när de kunde. Vi skulle spela ett aggressivare, tycker jag själv. Vi har ju suttit och kollat på matchen i efterhand med Andreas, så vi skulle liksom spela lite mer aggressivt. Sen är ju Foster en otroligt bra spelare, men som inte riktigt passar mig, för att han är ju mer defensiv och väldigt defensiv för att vara en backhandspelare överlag. Och han är van att spela med vänsterhänta spelare som är lite mer aggressiva.
Gurra Eriksson kommenterade ju matchen lite grann, och han sa ju det utan att han visste om det. Han bara, jag tror att han spelar med någon som är lefty i vanliga fall, för det känns lite så på hans spelstil, och han visste ju inte liksom.
Nej.
Och mycket riktigt var det ju så.
Precis, så han var ju helt rätt på det. Och för er som kanske inte vet om det, så spelade ju Foster stora delar av förra året med John Sands, som spelar med Lamperti i år.
Just
som, det. Som har en jävla kick och liksom har mycket vapen och är vänsterhänt. Och i år har han spelat med Mike Solberg, som också är en vänsterhänt som har en bra bussa och bra smash. Så att han är ju van och har spelat med vänsterhänta spelare hela sitt liv ju. Det visste jag om sen tidigare, men jag trodde faktiskt han skulle vara mer offensiv än vad han var. För det var vid många tillfällen, ni som lyssnar känner säkert igen er, det är när ni ser en lucka eller ett läge och går för fram liksom från försvaret till attack, och er partner står kvar där bak, eller när ni är framme på nät.
Ja, man bara, var är han?
Precis, och ibland kan man, när man sätter tryck på motståndarna, så ska ju backhandspelaren kanske följa upp slaget mer i mitten. Men så blir det liksom att man spelar om bollen och om bollen och bara spelar in den istället för att verkligen försöka straffa motståndet.
Han känner sig oinspirerad alltså. Verkligen tyckte jag i sitt kroppsspråk och sitt spel.
Jag tror han är så som person på banan. Jag har aldrig liksom sett honom ruggigt taggad heller.
Nej.
Men han är nog ganska lugn på banan, men han var betydligt defensivare än vad jag förväntade mig. Så att nej, jag vet inte, det kändes inte helt hundra. Vi gjorde en bra tävling ändå.
Jag fick lite Javi Perez-vibbar tyckte jag.
Det var lite så här fram och tillbaka. Nu vill jag ju inte liksom snacka ner något annat på, men vi spelade ju liksom inte bra fram till finalen heller.
Nej, precis. Det var ju ingen bästa spikrakväg.
Jag tror vår bästa match, alltså du vet, Foster, han hade två vinnare på hela finalen.
Exakt.
Och jag hade kanske ju. Ja, och jag hade kanske åtta. Jag vet inte, något sånt. Och i semifinalen så jag tror att Foster hade 9 eller 10 vinnare och kanske 2 misstag, vilket är väldigt lite. Medan jag kanske hade 17 vinnare och 8 misstag.
Ja.
Och så det visar liksom jag kan inte gå, en forehandspelare som är högerhänt ska inte i detta fallet ha fler vinnare än backhandkillen.
Absolut inte.
Så att
och också när man förlorar 6-0 till exempel, då har man ju väldigt lite att förlora i andra sätt på ett sätt. Man kan ju typ tänka så här, vet du vad, vi testar att gå för första valen eller andra valen. I alla fall, vi testar att i alla fall gå för. Sen får den sitta i baklås några gånger, skitsamma. Men att man i alla fall byter någonting, alltså att man gör någonting annorlunda. Om inte man känner att vår gameplan är rätt, vi har torskat 4 golden points bara. Men liksom, där får man ju bara känna lite själv. Och det kan jag känna att saknas lite, för han ska ju ändå ha rutin där. Okej, de kör över oss just nu, de är för starka defensivt. Vi får testa att ligga på ännu hårdare, ligga på ännu mindre marginaler. Liksom.
Där är han ju mycket på att han tror på sitt spel och tror på att man ska spela paddel hela tiden. Det var likadant i kvartsfinalen. Jag bara, hallå gubben, nu är det dags att steppa upp här liksom. Vi måste spela snabbare, vi måste ta vara på chanserna, bla bla bla. Och så sa jag liksom en taktik, han bara, jo, men det är lugnt, de har bara haft tur i slutändan så kommer vi ändå vinna liksom. Man bara, aha.
Okay.
Det handlar inte om att jag vill vinna, det är bara att jag vill inte ge dem liv heller i matchen. Jag vill inte ha en tight match och då blir det en tight match, för att han bara väntar och väntar och väntar. Så att, nej men det är hans spelstil och han har ju kommit sjukt långt med det, jag menar. I slutet av dagen så har ju han gjort mycket bättre resultat än vad jag någonsin har gjort på VPT.
Jo, men exakt. Ja, men det är det jag menar. Det är inget snack om det.
Och det är det jag tycker är konstigt.
Ja.
Det är det jag tycker är jävligt konstigt.
Att han inte plockar fram där i alla fall. Det är det jag menar, lite som känner sig oinspirerat, att han har ju rutinen och erfarenheten, så jag kan tycka att okej, nu har matchen gått så här. Simon, vet du vad? Nu byter vi växel här. Vi gör så här istället. Vi testar att göra så här istället. Men det känns lite som att han ryckte lite på axlarna. Det är lite så här.
Nej, precis.
Ja.
Nej.
Men ni gör ju den tävlingen. Okej, så vad blir kontentan nu då? Blir det någon mer fuster?
Nej. Vi tog beslutet att vi lämnar det här.
Att it's inte not ska you. Spela vidare. It's not you, it's me.
Exakt.
Men du, vet du vad fuster? Jag ringer dig. Så hörs vi, okej?
Okay? Men
nej, jag fattar. Nej, men vadå? Det blev väl en ömsesidig grej. Det var väl ingen som var nöjd med utfallet, om man säger.
Nej, precis. Och nej, vad ska man säga? Det det jag kände han också.
Så ja, exakt. Det blir ett mutual.
Ömsesidigt på ett schysst sätt. Liksom, ja.
Okej, så först ta out. Vad har vi nu då? Vad jobbar vi med nu då? Nu är det dags för...
Ja. Nu går det ju liksom en VPT nästa vecka i Lissabon och jag står ju utan partner. Men som tur väl var så hojtade Cayetano till och frågade om jag ville lira i Växjö, och det nappade jag på såklart ganska så fort.
Samtidigt.
För precis. Så det var ju antingen SPT:n i Växjö eller VPT:n i Lissabon.
Just det.
Och jag kände att jag hade lite alternativ till VPT, men inget alternativ som jag kände mig 100 med, som jag verkligen tror på. Och då känner jag att det inte är värt att åka ner där. Och jag vet att jag och Kaje spelar otroligt bra paddel tillsammans. Vi har ju liksom spelat i många år i slutet av dagen. Och jag var jävligt taggad på att spela här i Sverige också. Jag kände sån jävla glädje när vi var uppe i Stockholm och spelade på Ultimate Paddel.
Yeah.
Hur kul det är egentligen att spela i Sverige. Och kul att se så mycket folk som tar sig till hallarna. Så att jag önskar att alla som är, som befinner sig i Växjö och i närheten kommer dit och supportar och ser matchen live. För du vet ju också, Patrik, paddel på tv är ju en paddel, men paddel live är roligare. Det är mycket roligare, det går mycket snabbare, det händer mer mycket action. Mer liksom. Det är mer action och du ser det på ett helt annat sätt. Så att jag hoppas att alla ni som lyssnar, om ni befinner er i Växjö eller i närheten, kom gärna dit lördag eller söndag och supporta padden där på plats live. För att, det uppskattas otroligt mycket av oss spelare att ni är där på plats faktiskt. Kul. Så att jag och Kaje ska faktiskt köra. Så att, det känns bra. Det känns bra tycker jag.
Du har runnit lite vatten under bron sen sist.
Ja, jag tror ändå vi avslutade på ett ganska bra sätt. Vi hade spelat väldigt länge och när man har gjort det så är det ju aldrig fel att ta en paus heller.
Nej.
Så att, nej, jag ser fram emot det. Jag är taggad och förhoppningsvis så gör vi en bra tävling tillsammans.
Såklart. Och ni går på jakt efter, vad blir det, 12:e titeln då?
12:e titeln tillsammans, ja. Vi har 11 i bagaget.
Jag håller tummarna om det blir kul. Och det blir det en sån SPT med massa spanjorer eller inte?
Vi har Ricky Martinez som spelar tillsammans med Juan Carlos Gaspar. Det är ett helt spanskt lag.
Ricky Martinez brukar spela med Knudan innan, va?
Ja, korrekt. Tack. Korrekt. Han spelade med Knutan innan. Och sen så har vi faktiskt Franse Pedro som spelar med Victor Sid som också spelade i Stockholm förra helgen.
Ja.
Det är också ett helt spanskt lag. Och sen så har vi, jag tror vi har Olle Andersson som spelar med Zurita. Som många känner till också.
Men det är ändå spanjor som bor här i Sverige.
Ja, exakt. Det kan man faktiskt säga.
Inga Zapatas och Solanos och sådana som flyger in.
Nej, och det är ju av den enkla anledningen att VPT i Lissabon spelar.
Just det. Ja, men det är ju kul ändå tycker jag, som när det blev en sån SPT där det kommer lite nya namn. För det är roligt för alla som kollar mycket på padden att det inte blir samma. Och lika kul blir det nu då med ett SPT utan dem, om man säger. Förstår man? Ett old school SPT.
Jag tycker det är bra att det kommer mycket spelare från andra länder för de höjer ju nivån. Och det blir inte samma. Och sen så är det självklart kul att se när det blir svenska inbördesmöten. Framförallt nu inför VM-kval och liksom vilka lag spelar bra, vilka ska bli uttagna, vilka förtjänar en plats i laget och så vidare. Så att det ska bli kul. Och du vet, Växjö är ändå lite nostalgi, för att Mike Grossman var ju tidig med att öppna paddelhall i Växjö. Och jag minns ju själv när jag och Danne vid våra första tävlingar, och det var ju mycket i Växjö. Så att, det ska bli jävligt kul att komma till Växjö och spela, och jag vet att det finns ju många paddelfantaster där borta och fanatiker. Så att, förhoppningsvis så fyller vi hallen där borta till helgen. Men
på tal om landslagsuttagningar, ska vi segwaya över till det, eller? För det är väldigt aktuellt.
Det är väldigt aktuellt, det kan man verkligen säga.
Det har varit egentligen, det är så här, det är lite känsligt att prata om, för jag menar, jag unnar alla som har kommit med i landslaget stort grattis. Däremot så kan vi ju prata lite om vilka som inte har blivit uttagna. Eller vad känner du?
Det är en svår diskussion tycker jag. vi har ju en förbundskapten, Jonas Björkman, som jag verkligen ser upp till med tanke på att jag har haft mycket dialoger med honom. Och du vet, ibland när jag gör något snedsteg eller tänker fel så liksom brukar han ju typ sina erfarenheter, för att i slutet av dagen, det han har upplevt, det han har gjort i sin tenniskarriär, det är ju way, way mer än vad jag har åstadkommit med min paddel och någon annan i paddelvärlden egentligen i Sverige. Så att det jag gillar med hur Björkman tänker och resonerar, det är ju alla argument han har från sin erfarenhet från tennisen, och det är någonting man liksom ändå borde tacka och förstå, och liksom det är liksom så här, man har fullt förtroende för honom. Sen så att ta ut ett lag, det är ju aldrig lätt, det kommer alltid finnas folk som kommer tycka att men det är orättvist, de tog inte ut rätt lag, eller jag hade bytt ut den här spelaren för den andra, den spelaren förtjänade mer än denna spelaren, hittan och ritten.
Nej, det är en omöjlig uppgift ju. Man kommer alltid göra någon, man kommer aldrig ha alla med sig liksom.
Absolut inte, det är helt omöjligt, och det är en jävla grej att ta ut ett landslag. Det har varit skillnad om man hade haft typ 8 gubbar som var självklara och de andra som är strax under. Men nu är det, jag vet inte, jag tycker det är jämnt och tajt där med de sista som blir uttagna och de som hamnar precis utanför. Sen tycker jag att svensk padel har utvecklats väldigt, väldigt mycket, och vi kan faktiskt ha en väldigt bred trupp. Men nu har han tagit ut det här laget, och detta är ju ett VM-kval, och Sverige får ju kvala för att vi inte var med VM förra året.
Ja.
Av den enkla anledningen, för att teoretiskt sett egentligen så borde vi vara direkt kvalificerade eftersom vi kom fyra i EM och är en stark nation. Men nu får vi kvala, vilket jag kan tycka kanske är bra, för att fortsätta på den här starka lagsammanhållningen som Björkman jobbade upp, jobbade in i laget.
Precis.
Förra året. Sen så ett VM-kval i derby borde vi klara. Det är många bra lag, och det är ju vissa lag jag fruktar lite, som jag sätter liksom ett litet utropstecken kring, och det är framförallt Portugal.
Okej. Okay.
För kommer,
ja, där är
Portugal
lagar, precis.
Ja, exakt. Får vi möta Portugal, så ser det ut som då ser det som en riktigt tuff uppgift, för att jag klassar dem och håller dem minst lika bra. Jag tycker att de är bättre än Frankrike. Men ja, nästan lika bra som italienarna, om inte bättre. Så att det är egentligen ett lag som kommer vara tufft för Sverige att slå. Det som talar för oss, det är ju att det är inomhus nu, vilket gynnar alla oss svenska spelare.
Ja, vi har mer rutin där. Precis.
Ja, vi har mycket mer rutin
inomhus.
Vi spelar
inomhus 9-10 månader om året liksom.
Och vi tävlar väldigt sällan utomhus. Alla SPT-tävlingarna i år gick ju till exempel inomhus förutom en.
Ja.
Så att det talar ju mycket för Sverige att vi spelar detta kvalet inomhus. Sen tror jag att det är, England kommer också vara farliga att möta. De har ju två spansk-britter. De är födda i Spanien och levt där hela sitt liv. Men de är ju britter i grund och botten och har ett brittiskt pass. Så att de är... Där har vi liksom Chris Medina och lite annat folk som spelar VPT också. De kan bli tuffa. Men jag tror inte de slås i tre matcher. Sen Holland är också duktiga. Vi har ju sett att Holland arrangerar mycket FIP-tävlingar, och hela deras inhemska tour är ju FIP-relaterat. Så att de har ju mycket erfarenhet från både internationella och nationella spelare där ju. Men det är också, jag har svårt att se att vi förlorar tre matcher mot just Holland.
Jo, men det räcker att man torskar upp. Två ju.
Ja, jo. Men jag menar på att vi i bäst av tre så borde vi ta minst två i alla fall. Så att det är liksom ett kval som inte är gratis.
Men det du säger inte är att det är mycket på spel.
Det är mycket på spel. Det är väldigt mycket på spel. Och jag tror inte vi är helt klara. Och jag tror inte det är, vi är helt överlägsna. Men gör vi det vi ska, så borde vi ta oss till Qatar. Och när vi väl tar oss till VM i Qatar, så är det liksom en annan fråga. Vilka ska åka med egentligen?
För det är inte säkert att det blir samma som man plockar ut till kvalet, va?
Nej, precis. Förbundskaptenerna både på herr- och damsidan har möjlighet att ändra truppen. Och det tror jag kommer vara liksom en viktig faktor, tror jag, för att utomhusspelet... Där gäller det verkligen att ta med de åtta bästa som är bra på utomhusspel. Vi vet ju själva att en veckas tävlande, kvalet är ju nu 3 dagar tror jag. Men en veckas tävlande som ett VM, där man spelar om alla placeringar, då måste man ju ha färska gubbar hela veckan. Fräscha gubbar, och du vet, det kommer tillkomma skador eventuellt, eller någon blir magförgiftad och dålig eller sjuk eller febrig, whatever. Mycket kan ju hända. Så att det är viktigt att verkligen ta ut det bästa laget till Qatar, tror jag. Och jag tror vi har ett otroligt bra lag redan nu till derby. Och jag tror liksom att Jonas har ändå en baktanke bakom denna uttagningen han har tagit ut. Och jag tror att den kommer liksom ändå vara det bästa för laget och svensk padel i slutändan, förhoppningsvis.
Ja, men man kan ju inte göra annat än att Och hoppas att han har rätt ju.
Nej, och det är en annan sak tycker jag som är mycket viktigare att tänka på än att bara ta ut 8 bra spelare. Det är också liksom, okej, okay, hur tänker vi ställa upp?
Mm.
Det gäller att ha 4 bra lag. 4 spelare som är väldigt samspelta.
Mm.
Och kollar man på de vi har tagit ut så har vi ju, vi har ju liksom Stjärn och Appelgren har ju spelat mycket tillsammans, för de har ju spelat lite på APT-touren. Mm. Den uttagningen gillar jag ändå, för då är ju Stjärn trygg med Appelgren och Appelgren trygg med Stjärn. Jag känner Danne ut och innan till, så att vi är trygga tillsammans. Anton och Bruno, de har ju spelat i många år tillsammans.
Mm.
Sen har vi Albin och Douglas då. Så det enda lilla stora frågetecknet kring här laget enligt mig, det är ju att vi är 5 forehandspelare och 3 backhandspelare.
Mm.
Så det är lite riskigare om Viktor eller Anton eller Vindahl skulle bli skadad, för att Douglas är ju numera forehandspelare och har gjort alla bra resultat på VPT på forehandsidan.
Ja, okay.
Och anser sig själv och har sagt att han är en forehandspelare. Så att,
all right. Det visste jag inte.
Men han gör det väldigt bra från backhandsidan, så att där får han ju ändå vara en liten joker för att komma in på backhandsidan. Men ja, det är liksom det enda frågetecknet jag har egentligen om man kollar på laget i sig.
Ja.
Och det, som jag var inne på, det är viktigt att ta ut 4 bra lag eller ett lag som man kanske kan rotera runt, men att det är spelare som man vet spelar bra tillsammans.
Mm.
För att i slutet av dagen, paddel är inte en individuell sport, det är en lagsport. Så att oavsett vilka du tar ut, de 2 som ska spela tillsammans måste spela som ett lag. Och det är viktigt att komplettera bra spelare där liksom. Och bara liksom en sån grej kan ju vara AIO i ett sånt här kval eller ett VM-slutspel. Så att det är liksom det enda lilla frågetecknet jag har. Men han har sagt också någon baktanke där. Han vill ju känna av på spelare, se hur spelare tar detta också, för att se liksom deras kanske hunger eller förväntan sen till nästa tävling eller hur de tar laguttagningen.
Jag tänkte på typ just Appelgren att som du säger där, för Stjärn, Bonfré är ju inte uttagen för han är ju säkert upptagen och kan inte spela.
Jag tror Bonfré inte fick ledigt från jobbet just denna helgen, och sen under VM i Qatar så kommer vi inte kunna räkna med Bonfré heller.
Nej.
För det är den veckan han förväntas bli pappa.
Ah, så att, okay.
Tyvärr så har vi inte Bonfré med oss varken i kvalet eller i slutspelet.
Nej. Och då blir det väl ändå att man som förbundskapitän, om man nu ändå spikar Stjärn, så kanske man ändå ställer frågan till Stjärn, vem hade du helst velat ha vid din sida? Och att det måste också bli en faktor till hur man tar ut.
100%. 100%. Mm. Och jag misstänker att så här var fallet. Och det här tycker jag är helt rätt, för då vet vi liksom att där har vi ett annat grymt bra par tillsammans, Appelgren och Stjärn. Sen tycker jag att Appelgren förtjänar platsen individuellt ändå. Men det är liksom så man ska tänka, att okej, okay, tar jag in denna backhandspelaren, vem ska han spela med? Då måste jag liksom ha alternativ för honom som han spelar bra med, till exempel.
Jag tror ju att han tänker att han ska kunna separera på dig och Vindahl, att ni ska kunna bära en så pass stor roll så att ni ska kunna spela med till exempel, jag vet inte, jag tänkte typ att Rutger, att Douglas skulle kunna spela backhand med dig och att Albin skulle kunna spela föran med Vindahl. Och att man på så sätt får 3 starka lag liksom, istället för ett riktigt bra och 2 som... man vet ju aldrig hur de andra ställer upp heller. Det är ju det.
Nej, man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig. Så att, det är också en faktor att det kan ju vara så att han kanske vill testa på Douglas och att jag ska jobba med honom. Liksom, att jag kanske guida honom eller att Danny ska guida Albin som är liksom en liten rookie i laget så att säga. Mm. Så att... jag tror det finns många aspekter och många tankar kring hur laget har tagits ut. Och jag tror dock inte detta är det slutliga laget inför VM, om vi når VM i Qatar. För där kommer det nog bli ändringar med tanke på att det blir utomhusspel i värme. Vilka presterar bäst och vilka konstellationer kan vi köra? Alltså, det är liksom också en sån viktig del man måste tänka på. Tar man med typ en Linus Frost och har Appelgren i laget, och vet man okej, Linus skulle kunna ta Stjärns plats om Stjärn blir skadad och spela med Appelgren, för de är partners i vanliga fall och spelar bra tillsammans. Typ en sån grej kan liksom vara viktig att tänka på, tror jag. Och man kommer nog ta in det. i åtankarna. Sen så får man ju se också hur VM-kvalet går. Det är ingenting vi får ta för givet att vi kommer nå ett, VM, ett VM-slutspel. Det kan vi absolut inte göra.
Jag är bara orolig att vi inte kommer in i VM, men det vill jag inte vara.
Nej, precis. Men förhoppningsvis så ska vi göra jobbet som förväntas. Och hoppas vi undviker Portugal helt enkelt. Det är väl egentligen den stora mardrömmen.
När kommer lottningen till det här då?
Jag vet faktiskt inte. Det är högst oklart. FIP-organisationen gör lite som de vill ju. Så standard. Att jag vet inte. Säkerligen om en eller två veckor.
Mm. Spännande. Det blir ju som det blir och det blir spännande oavsett. Men det är ju ett minfält där. Det finns ju så mycket och det finns så många individuellt att prata om. Liksom, hur kommer det sig att den personen inte är med, tror du, och så vidare. Men vi låter det vara nu som det är och så får vi bara lita på Björkman kortsiktigt här och så ser vi hur det blir långsiktigt sen.
Verkligen. Vi får se helt enkelt.
Och på damsidan, har du någon koll där eller?
Ja, det är också lite frågetecken. Alltså jag tycker ändå, går man på de senaste prestationerna så tycker jag Linnea Björk borde blivit uttagen. Hon har liksom haft stora framsteg, tycker jag, i sitt spel och jobbar väldigt bra. Jag vet att Anvall hjälper henne en hel del.
Ja.
Och det är liksom en kunnig gubbe. Så att, har han gått ut och sagt också att hon är väldigt talangfull och först och sen så står hon upp till
kan
det.
Kan det inte vara lite för tidigt då?
Jo, kanske. Men samtidigt, jag tycker att damlaget har liksom också tagit ut lite för många forehandspelare. Jag hade nog tagit ut en backhandspelare till som är lite mer aggressiv, som får saker liksom att hända lite mer.
Ja.
Om man kollar på Ayla, Matilda. Matilda Hamlin, när hon spelade Eurofinans, tyckte jag hon gjorde sjukt bra på forehandsidan. Och hon är liksom, tänker man efter, så kan... Tar man ut Matilda så har du en aggressiv och duktig backhand-tjej. Men hon kan lika väl spela samma spel lika aggressivt och bra på forehandsidan. Så där har man liksom en liten backup.
Som också har gjort fina resultat på sistone tycker jag. Och tränar verkligen bra tillsammans med Ayla, har en stabil partner. Så jag vill inte ta bort någonting från någon annan, men jag kan inte riktigt förstå hur hon inte kan vara med.
Nej, det blir lite konstigt tycker jag. Och med tanke på att hon och Ayla har spelat så många år, att ta ut Ayla och inte ta ut Matilda, eller om det hade varit tvärtom, blir ju liksom konstigt också.
Ja.
Så att Matilda hade jag gärna sett i laget och sen så Linnea också. För att hon ska få erfarenhet också. Och man vet ju att man känner ju att hon är hungrig. Och jag tycker att det är viktigt att ha de spelarna i laget som är hungriga och väldigt liksom, vad kan man säga, hungriga och målmedvetna. Det känns ju verkligen, oavsett om Linnea är väldigt ny, så känns det ändå som att hon har hon lägger ner jobbet, hon är liksom målmedveten och hon går för det liksom. Och det är nog viktigt att ha sådana spelare i laget när det väl gäller.
Ja, nej, men det är som sagt, det är ett litet minfält här. Jag vill inte det är en jättetuff uppgift liksom, så att jag lovar att man hade kritiserat det oavsett, så att det är ingen lätt roll som Marie har i det här fallet heller. Men det är klart man blir lite frågande liksom.
Och det är som vi nämnde innan, man kan inte göra alla glada och nöjda heller, och det är inte så att man inte tycker att någon som har blivit uttagen inte förtjänar sin plats. Men det är andra som jag också tycker förtjänar platsen lika mycket.
Ja,
och det är väl det som är det jobbiga. Liksom. Samma sak med Pablo till exempel. Men sen om man kollar många av herrarna, om man ska utgå från SPT-resultaten, så är det inte många som har presterat där heller.
Nej, men då faller ju Appelgren också i farozonen.
Ja, men exakt. Och lika så Albin och Douglas till exempel. Ja. Så
att om man nu bara går på det liksom.
Om man bara går på det sen, så tycker jag Douglas ändå har presterat på VPT tycker jag. Så att han har ändå vunnit många bra matcher. Men jag har inte riktigt koll på damlaget, hur tjejerna har gått i tävlingarna heller. Nej. Men ska man gå på de senaste tävlingarna, så har jag för mig att Linnea har gått väldigt bra. Så att, ja. Men det finns väl säkert en tanke bakom det här också. Och det kan ju vara så att Marie känner att okej, okay, vet du vad, jag ska ta ut dem här. Men jag har ändå i åtanke Linnea, kanske Matilda. Men jag vill känna av hur detta känns.
Ja. Jo, precis.
Och sen kanske om liksom efter kvalet så kanske känna okej, okay, vi kanske ska göra någon ändring. Eller oj, det här blev ju svinbra. Då kör vi med exakt samma lag i Qatar. Det vet man ju inte.
Nej. Time will tell. Men det är,
time will tell och det positiva är ändå att man kan ju göra förändringar, tycker jag, för att det viktiga tycker jag är att man verkligen tar ut det absolut bästa möjliga laget till VM-slutspelet, för att det är viktigt att indikera för laget att okej, okay, nu ska vi göra jobbet. Går det bra så går det bra, går det dåligt, okej, okay, vi har de bästa spelarna som presterar och spelar just nu, vi gjorde och krigade och gjorde allt vi kunde. Gick det vägen? Nej. Gick det vägen? Kanske ja. Men då har man i alla fall gjort sitt bästa. Det är det viktiga.
Det är det. Men vi får se när kvalet kommer. Det blir spännande att följa. Väldigt, väldigt spännande skulle jag säga.
Ja, och det är ju upp till oss ju, så att nu gäller det att prestera när vi väl ska spela kvalet i derby.
Ja, det är där det spelas, eller?
I England derby. Coolt. Så att jag tror det ligger mellan Manchester och London. Lite närmare Manchester än London.
Mm.
Så att ja, det ska bli kul faktiskt. Jag tror vi alla är taggade och
ja, det är alltid coolt med
att kvala oss till Qatar.
Hoppas det finns stream.
Det hoppas vi också. Ni som är lediga, råkar vara lediga där i slutet av september, så haka på, häng med laget.
Men du, vi lämnar landslaget för nu då och tar oss upp till Simon, snabbt avbrott, för du vet vem vi ska tacka, va?
Hyper! Såklart! Våra goda vänner Hyper. Från Hyper.
Och det är dags för en ny tävling!
Nästa vecka! Så innan den drar igång kan ni betta på vem som ska vinna tävlingen.
Just det, så det är VPT Lissabon, va?
VPT Lissabon.
Portugal.
Portugal, värt att tänka på. Det är utomhus. Så tänk och betta smart. Det kommer inte vara lika varmt och flyget som kanske vissa tävlingar som spelas mitt i Spanien.
Nej.
Där det är väldigt varmt, där bollen flyger. Eller som i Paris, där bollen flög otroligt mycket med Wilson-bollen. Så att nu kommer bollen spelas med vanliga headbollen. Jag tror det kommer gå lite långsammare. Varma dagar så flyger bollen lite mer. Men glöm inte. Det är outside court och spelarna har varit på semester.
Jag tror folk är hungriga och det märks ju på när man följer alla spelarna på Instagram att många lägger ut liksom nu att de tränar som fan och de är we're back och taggade. Så att det kommer nog bli en riktigt tändning på den tävlingen.
Verkligen, och sen så har vissa spelare verkligen festat till och tagit vara på de chanserna de har fått att ha lite kul och nöja och dra till Ibiza och åka lite böter och sånt chill. Så att frågan är vem som kommer komma tillbaka i bäst form efter det lilla breaket vi har haft.
Exakt, det får vi ju se, men ni kommer ju kunna se tävlingen, så att jag rekommenderar verkligen, det är skitkul tycker jag att spela innan tävlingen drar igång. För man kan alltid spela på vilka man tror ska vinna, vilket par man tror ska vinna. Och där kan man alltid få lite spetsigare odds som är kul att spela på. Så gå in redan nu och håll utkik varje dag fram tills kvalet. För när kvalet börjar, då tror jag att de stänger även de spelen, va?
Ja, det gör de. Innan lördag tror jag.
Innan lördag, precis.
Ja.
Så in och kika på VPT i Lissabon där. Och sen så som vanligt kommer man kunna spela på kvartsfinalerna på fredagen, semifinalerna på lördagen och finalerna som går på söndagen. Och då kommer oddsen ut tidigt på morgonen. Och ju tidigare man hänger på låset, ju bättre odds får man. För oddsen ändras ju hela tiden och de regleras ju alltid baserat på hur folk spelar. Så att det är ett litet spelhack att hänga på låset på morgonen. Hålla koll när oddsen kommer, för då kan man ibland, om oddssättaren underskattar någon som man själv har lite koll på, så kan man vara där och hugga.
Ja, just precis.
Så jag ser fram emot att vinna lite nya deg och vi återkommer väl med lite rapporter framåt när tävlingen närmar sig.
Det gör vi. Och håll utkik våra stories där vi lägger ut lite odds och våra tankar och tro på vilka som vinner matcherna.
Såklart. Vi säger tack Hyper, och jag säger ett extra stort tack till Hyper eftersom att jag ska åka iväg och spela in nya avsnitt och nya äventyr. Så ett dubbelt tack till Hyper.
Oh yes. Stort tack.
Oh yes. Now we're getting back to the episode, man.
Yeah, let's go back.
Let's go back. Jag funderade lite på, vi har ju nämnt Solano lite här nu eftersom att han gjorde en så fin tävling tillsammans med Caetano, men det blev ju klart här nu att han ska även tävla tillsammans med Vindahl.
Mm.
Och det umgås ju mycket med Vindahl, och vi har inte haft tid att varken podda själva, så det var svårt också att bjuda in honom just nu, så jag tänker att vi får gå via dig istället.
Mm. Ja.
Vet du vad som hände där med Christian och hur det kommer sig att det blev Solano?
Nej, men jag tror väl att Christian och Danne hade väl vad kan man säga, de tyckte väl att de har väl spelat länge ihop. De var kanske väl lite oense om egentligen, inte oense, det är fel att säga, men man kanske blev bara lite trött på varandra och kände att man behövde ett break och nytänning med en ny partner.
Mm.
Och jag tror att det här bytet kommer gynna Danne. Helt klart, jag tror att Solano kommer är en bättre partner. Det kommer vara lättare att spela med honom för att han är betydligt gladare, trevligare och lättare att ha att göra med, tror jag, både ja, på plan och utanför plan. Sen Solano är också väldigt ung och vet, så här, hungrig, driven och kör på, så att och spela snabbare än Sanjo. Sen så vill jag ändå ge liksom en stor eloge till Sanjo, för att jag har sett matcher där Sanjo och Danne spelar ihop helt fantastiskt, där Sanjo liksom dominerar spelet från bakplan och bygger upp spelet fint till Danne, och du vet, de följer varandra och spelat sjukt bra padel, för de har slagit många många bra lag.
Ja, de har haft fantastiska resultat heller i år ju.
Mm, precis, så jag tror egentligen att deras breakup var egentligen mer att de behövde en, liksom en nytändning, och ett byte är inte alltid fel.
Nej.
Det var liksom, det är inte svårare än så, tror jag. Så att, men just Solano, som jag såg honom spela senast mot mig, och som jag har sett honom spela många gånger, jag har mött honom totalt 3 eller 4 gånger, tror jag, på VPT. Så tror jag att han kan spela sjukt bra med Danne, och jag tror att de kan komplettera varandra väldigt fint. Jag tror de kommer attackera bättre tillsammans än vad Danne och Sanito gjorde. Och jag tror att sättet Solano spelar försvar kommer göra att Danne kan få en friare roll och ta större plats på banan som han vill och behöver, tycker jag.
Ja, jag är övertygad om att de kommer att kunna gå starkt också. Och fan, det har varit kul att se dig med en liknande partner, eller i alla fall en aggressivare partner.
Mm. Men det är lite det jag letar, och jag har goda samtal med någon här, så att jag missar egentligen VPT:n i Portugal, men därefter, så direkt efter den, så är det ju VPT:n i Stockholm, och den spelar jag med Danne, och tävlingen därpå, vilket är veckan efter Stockholm, kommer jag troligtvis börja spela med min nya partner på VPT. Så att under den veckan kan jag droppa och släppa vem det är jag ska börja spela med.
Jag ser fram emot det och unnar dig en vass partner. Men är det lite svårt när man utgår från Sverige kanske att liksom få den där chansen med någon riktigt vass, även om du har mycket kontakter?
Ja, alltså man vill ju oftast träna ihop. Jag tror att Dan och Solano har ju tränat mycket tillsammans nere i Malaga, eftersom vi har varit mycket i Marbella och Malaga. Så de har ju kört mycket tillsammans, både mot varandra och så här. Och jag tror Danne kan ha det ganska lätt att ta sig ner och träna med honom i Malaga. Med Sergio Bellacerto till exempel. Och även Solanos tränare, som är hans pappa. Det är viktigt att man har den här tiden med varandra mellan tävlingarna också. Ja. Vilket till exempel jag och Adrian inte riktigt hade, för att han bodde i nordvästra Spanien och där är inte så mycket sparring, så att det var inte värt att jag åkte dit och att komma hem till Sverige. Det här var inte så mycket alternativ heller. Så att det är viktigt att man hittar en balans och hittar ett sätt att träna tillsammans mellan tävlingar för att verkligen prestera.
Men jag bara tänker typ att om man säger att du hade bott i Madrid till exempel,
det hade varit mycket lättare.
Ja, men hade det inte varit det?
Jo, absolut. För då har du möjligheten att spela med flera. Du har möjlighet att spela med kanske med en och samma flera träningar. Och då kanske det bara känns bra. Och shit, fan, vi borde köra. Ja, vi kör då. Typ.
Mm.
Så att det hade varit betydligt lättare.
Det hade dykt upp lite fler möjligheter.
Mm, precis. Men sen så tror jag det är fortfarande viktigt för oss att vi syns och hörs. Och befinner oss här i Sverige just för våra sponsorer, för det är tack vare dem vi kan göra en heltidssatsning. Så att det är en svår balansgång det där, för man kan inte bara försvinna till Spanien och inte komma tillbaka hit, så att det gäller att hitta en fin balansgång däremellan.
Jag tänker på det ibland liksom, som att man själv får möjlighet att spela med någon, så det är alltid en liten tillfällighet som gör det. Det är inte alltid liksom att man, men det gäller det här top of mind. Så säg att du hade liksom tränat där och så liksom Zapatas partner är på något bröllop och så är det liksom en tävling om 10 dagar som anmälan stänger. Ni har precis kört ett pass. Fan Simon, kan du spela nästa helg? Eller vet så här, det är såna grejer liksom. Fuck, nu fick, att, fick jag en notis om att jag måste ta min Be Real här. Har du Be Real eller?
Be Real?
Ja.
Nej, vad fan är det?
Det är ju den nya anti-Instagram-appen.
Anti-Instagram-appen?
Ja.
Vad menar du? Vad är nu? För nu hänger jag inte med.
Okej, okay,
Boomer. Jag ska bara ta min bild. Jag har bara 2 minuter på mig. Vänta, jag ska ta den.
Fan händer?
Nej, men Be Real är ju en app som ska vara... De ska vara liksom motsatsen till Instagram. De tänker ju så här att Instagram är ju så himla polerat. Vet, man lägger ut en superfiltrerad bild på sitt perfekta liv liksom, som ingen lever. Mm. Be Real är ju en halv ny social app som man går in, registrerar sig och så får du får en notis en gång om dagen när att nu ska du ta en bild. Och då har du 2 minuter på dig att ta bilden och då tas det en bild samtidigt både med framkameran och med bakkameran. Så att man liksom man exposar exakt sitt environment, vad man gör där och då och man har bara den chansen att ta bilden.
Så att den det är sinnes
kul.
Ju.
Det är lite kul och så blir det liksom man ser inte antal likes, man ser inte antal följare och sånt liksom, så att det inte är statusbaserat utan det är bara man följer dem man vill och det är rätt kul liksom, för det blev väldigt så här honest liksom. Förstår man?
Jag fattar. Fan vad sjukt. Vilka är det som ligger bakom den appen?
Vet faktiskt inte, men det är väl några Silicon Valley gubbar säkert. Nej, ingen aning, men det är en ganska soft app. Be Real, jag heter Patrik med CP. Det är bara adda på. Mm. Om ni vill säga mitt opolerade liv.
Jag ska kolla till den appen och kanske kör igång den också. Ja.
Jag vill ha det där. Men det är inget så här, som sagt, det är inget man behöver tänka på. Man får notis, då lägger man sin bild och sen är man inte där så mycket. Det är lite gött. Det är lite skönt på det sättet. Nej, men vart var vi? Ja, men exakt. Nej, men att du hade borde vara mer där. Man borde vara närmare solen helt enkelt. Det är det jag säger. Du borde kanske fundera på det om inte det löser sig.
Men just den zonen kommer bli mer utspridd med åren också. Jag tror att till exempel det har alltid varit sagt att försäsongerna ska göras i Madrid för där är alla spelarna, alla tränarna till exempel. Men jag tror till exempel padden börjar bli mer och mer internationell nu, vilket innebär att det som händer är att spelarna kommer röra sig till andra orter, andra ställen och köra sin försäsong. Mm. Vi fick till exempel se Garrido som drog till USA nu med Chippy och Coquinet och någon annan och liksom marknadsförde padden där borta och då fick ju åka private jet och åkte till Hamptons och du vet, jag tror att padden kommer bli så pass stor och den är redan så pass stor skulle jag säga att folk kommer faktiskt röra på sig lite mer internationellt och man behöver inte alltid bo i Madrid till exempel, för att jag tror att spelarna kommer röra på sig. Det går ju rykten om att Paquito, han har ju köpt en hel fastighet med lägenheter i Malaga och att han har varit sugen på att flytta ner där och starta en akademi och att spelare ska ha möjlighet att hyra där och bo där för att träna. Lamperti har också uttryckt sig att han är sugen på att flytta ner där. Och, nej, det är frågan om inte spelarna kommer börja sprida på sig faktiskt framöver. Så att... Men självklart, det är alltid lättare att vara på plats, men jag tror att just den platsen kommer vara mer utspridd i världen framöver för att padden just växer så som den gör.
Absolut. Och det är ju inget fel på att köra försäsongen vid Kinamuren i Helsingborg heller.
Nej, fy fan vad vi körde fys idag. Alltså. Först körde jag och Danne ett korgpass med Andreas på morgonen. Sen checkade vi lunch och sen så hade vi en match jag och Danne mot Gurra Eriksson och Javi Bravo som är från Malaga som är här faktiskt och coachar lite i 3-4 dagar tror jag på en klubb. Så att han är högt rankad också på VPT och Andalusien så att han körde vi med sjukt bra. Och efter den matchen så var det bara att springa Kinamuren. Och för er som inte känner till Kinamuren här i Helsingborg så är det väl kanske en halvbrant backe som är typ 1 kilometer känns det som.
Mm.
Den är inte 1 kilometer men den är kanske 700 meter.
Men vet du varför det är så bra att köra intervaller i långa uppförsbackar?
Nej, berätta.
Nej, men det finns ju olika syften med olika intervaller, men just det svåra egentligen med intervaller som man som tränare vill åstadkomma, det är ju det här med att för oftast när du säger att du springer på en plan mark så kör vi kör liksom 200 meters intervaller, då kommer du liksom få maxpuls ganska sent och sen är det över och sen så sänker vi pulsen och så börjar vi om. Och det blir ju sprint och det är en bra träning också, men om man vill flytta gränsen för liksom, du vet när man har maxpuls och man bara vill dö så som man kan känna typ i tredje set eller om man möter någon som förflyttar en mycket där man liksom aldrig får vila. Alltså om man vill flytta den gränsen, den syregränsen, då är ju långa uppförsbackar fantastiskt, för att när ni börjar springa den backen så klarar ni er och sen så kanske efter 15-20 sekunder så har man nått maxpuls och då ska man fortsätta. Då ska man fortsätta trycka på och inte stanna.
Just det.
Och jag fattar att man inte kanske klarar hela vägen, men man ska i alla fall bara fortsätta minst där man kan. Man ska inte stanna för då kanske du klarar liksom 26 sekunder, nästa gång 27, 28.
Precis.
Och det är så man flyttar gränsen, och det som är svårt är att hitta backar som är tillräckligt långa för att få maxpuls. Det är det som är så jäkla bra med sådana backar. Men det är hemskt.
Fattar. Det är hemskt, ja. Det är hemskt. Du känner bara att du vill sluta, du vill dö, du vill därifrån.
Precis, för om man tänker, om man sätter det i parentes, typ säger att jag springer, alltså om jag springer till exempel ett 10 km lopp, så då måste jag i princip ta mig 8 kilometer i ganska hög fart för att ens nå ribban, för att kunna lyfta ribban och flytta ribban. Men så det är så lång väg för att ens kunna förbättra sin kondition. Däremot, det är ju därför man som typ de som är jätteduktiga på att springa, de tränar oftast distanspass var sjätte vecka för att det sliter så mycket. Däremot så kör de ju stenhårda intervaller liksom för att flytta syregränsen liksom. Och det gör man ju med backintervaller framförallt då.
Precis.
Så att han gör rätt med.
Vi brukar variera just den här backintervallen med trappor. För där kommer man också upp på puls som också. Fan.
Precis. Nej, det är grymt. Jag gillar att se det. Jag älskar när den lägger ut det. Och det inspirerar nog väldigt många kids också att våga trycka på lite och inte ligga på latsidan vad det gäller träningen. Det är ju vara bekväm. Att bli bekväm i att ligga i maxpuls är en jävla styrka i sitt spel sen.
Verkligen. Man märker ju den stora skillnaden på banan sen. Det blir enkelt att springa.
Man känner sig som en jävla maskin också. Du vet. Man bara, fan, spela paddel är enkelt. Att springa 15 backintervaller när det är kallt.
Det är
fan
tufft.
Det är tufft, eller hur?
Jag blir alltid mer nervös när vi ska köra intervaller än när jag ska spela matcher. Ja,
och så ha en sån tjur som Vindahl och tävla mot är inte så jävla lätt heller.
Nej, men det är fan fusk. Han har ju så jävla långa ben och han bara grisar och köttar. Hur fan ska jag hinna med? Jag måste ta 2 steg för att ta ett av hans kliv. Liksom. Det är helt omöjligt.
Speedy Gonzales!
Jag är betydligt mycket, mycket bättre när det gäller korta distanser, till exempel på att springa fram och tillbaka mellan 2 koner som är kanske en längd på en paddelbana till exempel. Där är jag jävligt stark.
Och explosiva övningar.
Verkligen.
Du är ju väldigt snabb på banan. Det är gott att se. Okej, så då är det alltså SPT Växjö coming up här nu om ett par dagar. Och du och Kajetan och gör comeback, så att uppmanar alla komma dit och kika, heja, och ni som inte kan åka dit, ni kollar ju såklart matcherna på paddeltelevision.
Ja, men jag hoppas att vi ses där.
Det hoppas jag också. Jag är på ett bröllop i helgen och sen åker jag till Sydafrika för nya äventyr på söndag, så att jag missar er, men jag följer på länk.
Jobbigt!
Ja, det är näst sista resan, så att det blir fett.
Fan vad nice. Men du får njuta helt enkelt.
I will, man.
Av, och jag tror att du kommer få, ja, i alla fall betydligt högre puls när du hoppar bungee jump än en fallskärm. Vilket
det är helt säker på. Det är helt säker på. Ja. Men vi zonar ut. Vi tackar för denna veckan. Min lax är i ugnen och jag måste gå och äta.
Vi tackar alla kära lyssnare som lyssnar på våra avsnitt. Och Pepe, njut av laxen.
I will. Ta hand om det, amigo. Kör hårt.
Adios, adios, adios. Adios.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.